Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Inflated Money, Debt and the American Dream of R. Christopher Wallen är en sakprosabok om USAs penninghistoria, statsskuld och återkommande beroende av inflation. Wallen, som har bakgrund som investeringsbankir och rådgivare inom finanssektorn, skriver en kritisk och lätt polemisk analys snarare än en neutral lärobok i nationalekonomi. Boken följer hur lån, banksystem och politiska beslut har hjälpt USA att finansiera krig, offentlig verksamhet, bostadsbyggande och konsumtion, men också skapat stora sårbarheter. Den reviderade utgåvan placerar dagens frågor som höga bostadspriser, växande offentlig skuld, Federal Reserves inflytande och kryptotillgångar i ett längre historiskt sammanhang. Wallens huvudfråga är inte bara varför priser stiger, utan vem som gynnas när skulder byggs upp och pengars köpkraft urholkas. För svenska lyssnare erbjuder boken främst ett sätt att förstå den amerikanska ekonomin, vars dollarkurs, räntor och finansmarknader även påverkar Sverige. Det är en bok om institutioner, intressen och konsekvenserna av att skjuta ekonomiska kostnader framåt i tiden. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, inflation framställs som ett återkommande amerikanskt politiskt val. Wallens centrala tes är att inflation inte främst är en olycklig störning i ett i övrigt sunt system. Han beskriver den som en återkommande del av USA sätt att hantera utgifter och skulder. När staten lånar mycket kan inflation, om den blir högre än räntan på äldre lån, minska skuldens reala värde. Samma process minskar dock också värdet av pengar som hushåll har sparat och av löner som inte stiger i samma takt som priserna. Därför ger boken Inflation en tydlig fördelningspolitisk dimension. Den kan underlätta för stora låntagare, inklusive staten, medan försiktiga sparare kan förlora köpkraft. Wallen kopplar detta mönster till flera epoker i amerikansk historia. Från tidiga statliga skulder och inbördeskrigets papperspengar till senare perioder av underskottsfinansiering. Han använder historien för att invända mot föreställningen att stabila pengar är USAs normala tillstånd. Istället menar han att politiken ofta har belönat fortsatt kreditexpansion. Perspektivet är medvetet kritiskt och förenklar delvis de avvägningar som beslutsfattare möter vid kriser, men det hjälper läsaren att se inflation som mer än ett prisindex. Den är också en mekanism som flyttar värde mellan långivare, låntagare, skattebetalare och innehavare av reala tillgångar. För en svensk publik är resonemanget relevant som jämförelse, även om USAs dollarställning och federala system skiljer sig tydligt från Sveriges ekonomi. För det andra, statsskulden och Federal Reserve knyts till USAs sätt att finansiera kriser. Boken undersöker hur USAs federala skuld har vuxit i samspel med krig, recessioner, räddningsinsatser och politiska löften. Wallen betonar att skuld i sig inte är ett bevis på ekonomiskt misslyckande. Staten kan låna för att hantera akuta behov eller investera i kapacitet. Hans invändning gäller istället ett system där nya lån regelmässigt behövs för att bära gamla åtaganden och där budgetunderskott blir ett normaltillstånd. Federal Reserve får en nyckelroll i analysen eftersom centralbankens räntor, likviditetsåtgärder och köp av värdepapper påverkar kostnaden för både privata och offentliga lån. Wallen ser denna koppling som en källa till marknadsnedvridning. Låga räntor kan stödja kreditgivning och dämpa en kris. Men de kan också driva upp värdet på bostäder och finansiella tillgångar samt göra ekonomin känsligare för senare räntehöjningar. Han placerar även modern penningteori i detta sammanhang som ett synsätt som lyfter statens större handlingsutrymme när skulder är utgivna i den egna valutan. Boken är skeptisk till slutsatsen att detta utrymme kan användas utan betydande kostnader. Läsaren får därmed en historiskt färgad kritik av tanken att centralbanken alltid kan neutralisera följderna av stora underskott. Det är särskilt användbart för att förstå varför amerikanska Fed-beslut bevakas så noga även av svenska banker, företag och placerare. För det tredje, bostaden blir både symbol för drömmen och kanal för skuldsättning. I Wallens berättelse är den amerikanska drömmen nära knuten till ägt boende. Men bostaden är också ett av de viktigaste sätten som hushåll dras in i ett kreditberoende system. Bolån gör det möjligt att köpa en bostad långt innan hela priset har sparats ihop. Det kan ge stabilitet och ett långsiktigt ägande, men det gör också hushållens ekonomi beroende av räntor, inkomster och bostadspriser. När krediter är billiga kan efterfrågan pressa upp priserna, vilket hjälper befintliga ägare, men höjer tröskeln för nya köpare. Wallen använder den sortens samband för att förklara varför bostadskostnader inte kan ses isolerat från penningpolitik och skuld. Bostadsmarknaden blir en plats där beslut i Washington och på Federal Reserve får direkt betydelse för vardagsekonomin. Perspektivet anknyter till den amerikanska finanskrisen då risker i bostadsfinansiering spreds genom banksystemet och värdepappersmarknaderna. Boken argumenterar inte för att alla lån eller allt bostadsägande är fel. Snarare varnar den för en modell där stigande priser och fortsatt refinansiering förutsätts bära hushållens välstånd. Jämförelsen med Sverige är inte direkt, eftersom regler, skatter och bostadsmarknad skiljer sig åt. Ändå känns frågan igen. När bostäder fungerar både som hem och som huvudsaklig förmögenhet blir fördelningen mellan ägare, unga köpare och hyresgäster ekonomiskt och politiskt laddad. För det fjärde, dollarns reservvalutastatus förklarar både USAs styrka och dess risker. En viktig bakgrund till valens analys är dollarns särskilda internationella ställning. USA kan i hög grad låna, handla och finansiera underskott i sin egen valuta. Medan många andra länder är mer sårbara om deras skulder är noterade i dollar eller i annan utländsk valuta. Detta ger USA ett ovanligt stort handlingsutrymme och hjälper till att förklara varför landets växande skuld länge har kunnat absorberas av globala investerare. Samtidigt betonar valen att privilegiet inte avskaffar ekonomiska begränsningar. Om förtroendet för dollarns köpkraft eller för den amerikanska finanspolitiken försvagas kan högre räntor och en svagare valuta göra anpassningen smärtsam. Boken sätter denna fråga i historiskt perspektiv genom att behandla brytningen mellan dollarn och guldet under 1970-talet. Efter det blev dollarn en helt statligt utgiven valuta utan direkt inlösbarhet i guld, men dess globala roll bestod genom USA:s ekonomi, finansmarknader och geopolitiska ställning. Valen använder utvecklingen för att visa att monetära system bygger på institutionellt förtroende, inte enbart på tekniska regler. Han är skeptisk till att kryptovalutor kan ersätta dollarn som allmän valuta och reserverar en mer positiv roll för guld som skydd vid monetär osäkerhet. Läsaren behöver inte dela slutsatsen för att förstå bokens större poäng. En valutas styrka beror på politik, marknadsdjup, rättsliga institutioner och internationell efterfrågan, inte bara på hur mycket pengar som skapas. Slutligen, boken skiljer mellan nominella vinster och verkligt bevarad köpkraft. Valens praktiska resonemang utgår från skillnaden mellan ett belopp i kronor eller dollar och vad det beloppet faktiskt kan köpa. En sparränta kan se positiv ut, men om inflationen är högre minskar sparandets reala värde. På samma sätt kan en tillgång stiga i nominellt pris utan att ägaren nödvändigtvis blivit rikare i köpkraft. Detta är en enkel men avgörande utgångspunkt i bokens kritik av ett inflationsdrivet system. Valen framhåller att reala tillgångar, såsom mark, fastigheter, ädelmetaller och vissa andra materiella värden, historiskt kan fungera annorlunda än kontanter när penningvärdet faller. Han presenterar dock främst detta som ett sätt att förstå incitamenten i en inflationsekonomi, inte som en riskfri formel för placeringar. Fastigheter kan falla i värde, guld kan vara volatilt och en tillgång som skyddar mot inflation kan ändå vara dyr vid fel köptillfälle. Bokens mer hållbara lärdom är därför metodisk. Bedöm avkastning efter inflation, räntor, skuldsättning, skatt och risk istället för att bara titta på prisuppgången. Det är också relevant för pensioner och hushållsbudgetar. Den som har lån påverkas annorlunda av inflation och ränteförändringar än den som enbart har bankmedel. Valens slutsats är skarp, ibland mer kategorisk än underlaget kräver, men den tvingar fram en användbar fråga. Vem bär kostnaden när pengar förlorar köpkraft och vem äger sådant som tenderar att stiga med prisnivån? Sammanfattningsvis, Inflated passar läsare som vill förstå den amerikanska ekonomin bortom dagsrubriker om räntor, statsbudgetar och börser. Den är särskilt relevant för den som vill koppla ihop Federal Reserves beslut med bostadspriser, statsskuld, hushållens lån och dollarns internationella roll. Svenska läsare får inte en handbok för svensk penningpolitik och boken bör inte läsas som individuell placeringsrådgivning. USA:s institutioner, bostadsfinansiering och reservvaluta skiljer sig i viktiga avseenden från svenska förhållanden. Men eftersom amerikanska räntor och dollarn påverkar globala kapitalflöden ger valens perspektiv ändå användbar orientering. Det som skiljer boken från mer traditionella introduktioner till nationalekonomi är dess tydliga normativt kritiska hållning. Valen behandlar inte skuld och inflation som enbart tekniska styrmedel. Han frågar vilka grupper som får fördelar av dem, hur politiska beslut flyttar kostnader över tid och varför systemet återkommer till kreditexpansion efter kriser. den historiska ramen från tidig amerikansk skuldpolitik till dagens debatter om centralbanken och digitala tillgångar gör argumentet lättare att följa. Samtidigt bör läsaren hålla viss distans till författarens slutsatser om guld, kryptovalutor och den sannolika utvecklingen. Bokens värde ligger främst i dess sammanhängande tolkningsram, inte i att varje prognos måste slå in, för den som vill granska sambandet mellan pengar. Makt- och förmögenhetsfördelning är inflated en engagerande och tankeväckande motvikt till mer institutionellt försiktiga ekonomiska översikter. Om du vill stödja Christopher Wallen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!